Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're jamming your favorite song. And while you aren't missing a beat, you could be missing a signal from your body. It's an SOS from your kidneys, and it doesn't sound like music at all. It's silent. High blood pressure, type 2 diabetes, and other risk factors can quietly stress the kidneys, leading to negative impacts on the heart. That's why you should ask your doctor about a simple urine test called UACR. Most miss the signal for hidden kidney disease and related heart risk. You shouldn't. Visit detecttheSOS.com today to learn more.
Välkommen till detta Halloween-avsnitt av Mord och Mysteriepodden. I detta avsnittet kommer vi prata om en mystisk docka som var en del av spöktunneln på ett nöjesfält i Long Beach, California. Och vi kommer även ta upp ett träd som sägs vara en portal till helvetet. Vi får höra om tre fyrvaktare som mystiskt försvann och aldrig återfanns. Och vi kommer även få höra om en kvinna som hade en konstig tvilling. Och sen kommer vi även köra lite filmtips. Och vi kommer ha en gäst för första gången i Mord och Mysteriepoddens historia. Som kommer berätta om sin historia om en hemsökt docka. Så bädda ner er och tänd lampan. För nu kör vi igång. Hej och välkommen till detta Halloween-avsnitt av Mord och Mysteriepodden.
Hej och välkomna. Happy Halloween!
Du och jag älskar Halloween. Mm. Så det känns rätt naturligt att vi skulle göra Halloween-avsnitt. Mm. Och om 4 dagar så var det 1 år sedan vi startade podden. Mm. Och då hade vi våra egna spökupplevelser.
Ja.
Eller spökhistorier som vi har upplevt och varit med om.
Ja.
Men inte denna gången.
Nej.
Nu så ska vi har lite gott och blandat. Mm. Lite olika spökligheter. Vi har försvinnanden i detta avsnittet. Vi har förbannat träd. Mm. Och vi har lite spöklikt. Och sen har vi creepy.
Mm. Spännande.
Ja, så jag tror det kommer bli intressant. Mm. Något för alla känns det som.
Ja.
Ja. Eller de som lyssnar på den här podden.
Ja.
Vill man höra fågelsång så har man ju kommit till fel podd.
Ja, det har vi inte.
Du skulle berätta lite om Halloween.
Ja, för jag tänkte att vi kan inte bara släppa ett Halloween-avsnitt och inte förklara liksom Halloweens uppkomst. Mm-hmm. Eller ja, vad man kallar det.
Grunden på det.
Men exakt. Och jag har valt att ta, eftersom att vi bor i Sverige, att hur Sveriges tradition har hur den
ändrats.
Har ja men precis ja. Hur den har ändrats och sen så
för när vi var små så var det ju inte trick or treat.
Nej.
Alltså det var ju det i USA ju, men inte här.
Och sen då lite hur man ser på det i USA.
Mm.
Som alla vet i Sverige, alla helgona afton har rötter i keltiska traditioner som sedan de kristnande jamanerna tog med sig. Man trodde att i samband med sommarens slut och vinterns början så återvände de döda hem. Och de skulle då ledas med ljus och eldar. Det tyckte jag var lite fint.
Yeah.
Vilket lever kvar än idag. Då vi tänder ljus och dekorerar gravar till våra bortgångna släktingars ära. Inom den katolska kyrkan på 1000-talet så hade man något som kallades för alla själars dag. Det firar man med en mässa för de döda. Detta för att önska de döda evig vila. I anglosaxiska länder som USA har Halloween, alltså själva ordet, har förvrängts av All Hallows Eve. Och det är ju även, detta har ju även under 1990-talet fått spridning i Sverige. Man karvar ut en pumpa, ofta med något läskigt ansikte. Man ställer ljus i den för att förr så trodde man att onda andar inte vågade komma nära huset när man satte pumpan utanför. Och ljuset ska helst brinna under hela Halloween-natten. Så att man måste hålla det tänt. Eller
som
levande.
Som det blåser så är det. Screwed.
Ja, för då kan ju det onda kanske ta sig in. Man klädde också ut sig, och det gör man ju än idag. Detta för att man tänkte att man skulle... Alltså hela den här, alltså som vi har kanske inte nämnt innan, men i oktober så är slöjan mellan de levandes värld och andevärlden, den är som tunnast denna månaden. Mm. Och allra tunnast är den ikväll, när det är, eller idag, när det är Halloween.
Och så är det fullmåne också.
Mm. Spännande.
Det har inte varit Halloween och fullmåne och sedan 1944.
Och det är Blue Moon också. Var skulle jag komma med detta pladdret? Jo, att när slöjan är som tunnast så kan ju de döda, trodde man att de döda kunde vandra bland oss. Därför skulle du blanda dig in och vara en i mängden. Alltså att du klädde ut dig till någonting.
Den här är creepy.
Oj, oj, oj.
1976 så skulle man förbereda inspelningen för en tv-serie, eller för tv-serien The Six Million Dollar Man. Mm-hmm. Och man skulle spela in det på The Pike Amusement Park i Long Beach, California.
Okay.
Man höll på att förbereda med typ spöktunneln. Den heter Laugh in the Dark. Och i den här spöktunneln så fanns det då spöken, demoner, skelett, och de poppade upp när du åkte runt i den här. Du vet som de gör i spökhus.
Yeah.
De ska skrämma dig. Ah, såna dockor.
Kommer ihåg.
Ja.
Att vi var väldigt rädda. Vi tittade inte ens i det spökhuset i Danmark.
En av crewmedarbetarna då som förberedde spöktunneln för att de skulle göra en scen där inne. Han ser en docka som hänger i taket i en snara då runt halsen. Och han tar tag i dockans arm och den går av. Och han tänkte säkert liksom, shit, darn, crap. Du vet när man tar någonting och förstör det, eller man tappar någonting. Mm. Jag kan tänka mig att han kände så. Han tittar på armen som har lossnat och ser att det ser ut som ett skelettben där armen har lossnat. Och det visar sig då att det var ingen docka som hängde i snaran, utan det var en man. Närmare bestämt Elmer McCurdy, som dog 65 år tidigare, alltså 1911. Elmer var en rånare och rånade ett tåg vid Okisa, Oklahoma. Där han fick med sig $46 och 2 flaskor whisky. Polisen tog upp jakten efter Elmer, och när de hittade honom så blev det en eldstrid och polisen skjuter ihjäl honom. Men hur hamnade han då i spöktunneln i en helt annan stad 65 år senare?
Ja, det tack vill jag veta.
När Elmer avled så flyttades hans kropp till en begravningsbyrå, då som normalt liksom. När ingen hämtade upp honom för att begrava honom så såg begravningsentreprenören att det här kunde man tjäna pengar på.
Mm.
Så han balsamerade Elmers kropp och så lät han besökare titta på liket om de la en nickel i hans mun. Alltså så disrespectful. Efter 5 år så kommer en man till begravningsbyrån och säger att han är Elmers släkting och han vill hämta hem honom för att han ska kunna begrava honom och låta han vila. Så han får ju liket, såklart. Men det var ingen släkting som kom för att hämta Elmers kropp, utan det var, han är föreståndare för en cirkuskarneval.
Jaha.
Så Elmers lik blev en attraktion i 60 år. Han visades upp på bland annat Vaxmuseum och på nöjesfält. Legenden om att rånaren Elmer McCurdys lik fanns att titta på hängde kvar i många år, men det dog ut då man trodde att det var bara en myt och att liket var fejk. Så när han var på nöjesfältet i Long Beach så glömde man bort honom och man trodde att det var en helt vanlig docka. Då när crewmedlemmen råkade bryta av Elmers arm och så att det inte var en docka, så identifierades kroppen av polisen och det var så man fastställde identiteten.
Okay.
Han fördes tillbaka till Oklahoma och begravdes, och man hällde ett tjockt lager cement över kistan så att kroppen inte ska hamna på avvägar igen. På hans gravsten står det att han sköts av polisen och dog 1911, men kom tillbaka från Kalifornien och begravdes den 22 april 1977. Yes. Så han var mumifierad.
Mm.
Så det var därför han såg ut som en läskig docka.
Ja, men fy. Vad var det för ett öde?
Ja, så jag bara tänker stackars han ändå. Alltså, jag har ju problem när man skändar lik. Jag har stort problem med det.
Ja. Alltså vem ger dig rätten att gräva upp någon annans lik?
Ja, alltså allt från, du vet, sådana som dödar människor, som sen ska stycka dem, eller sådana som plundrar andras gravar.
Att vanära kroppen och den plats,
och bara till sådana som tar selfies och sånt på en kyrkogård. Sånt stör mig, liksom, låt dem vara. Så det är Elmer McCurdy.
Mm. Spännande. Fruktansvärt. Men han fick sin vila i alla fall.
Efter många år med.
Mm.
Min andra är ett förbannat träd. Vi ska tillbaka till New Jersey, som jag ofta faller tillbaka till. Det är där min pappa kommer från.
Mm.
New Jersey har ju The Jersey Devil, som jag har tagit upp innan. Och Pine Barrens-skogen har jag också tagit upp.
Mm.
Men det har också ett förbannat träd som kallas The Devil's Tree. The Devil's Tree är en stor ek där vissa av grenarna är döda och det växer ingenting på dem, medan det växer blad på grenarna som är friska.
Mm.
Trädet står på ett orört fält på Mountain Road i Martinsville i Somerset County. Man tror att trädet är förbannat och inte straffar det som inte visar trädet respekt. Så om du säger något hånfullt åt trädet eller till exempel kissar på det, så kommer du troligen åka ut för någonting när du åker därifrån.
Mm.
Som till exempel en bilolycka. Det sägs att snön inte lägger sig på marken runt trädet och det kvittar hur mycket den snöar. Människor som har varit där säger att marken runt trädet och trädets stam är onaturligt varm vilken tid på året den är.
Oj.
Så många tror att det är typ en portal till helvetet.
Mm-hmm. Man skulle nästan vilja åka dit och känna på den, alltså för att känna om den är varm.
Många tror att trädet har blivit hemsökt. Gruppen Ku Klux Klan,
ja.
De hade sina, de höll till runt det här trädet innan. Och även lynchade och hängde upp svarta i trädet.
Nej.
Så att många tror att det är deras offer som hemsöker trädet.
Mm-hmm.
Enligt en annan legend så ska en man som precis har mördat hela sin familj hängt sig själv i trädet. Och hans ondska ska ha tagit över.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Trädet. Människor som har rört vid trädet får en svart oljeliknande substans på händerna som tydligen ska vara svårt att tvätta bort. Och när man lägger örat vid stammen så hör man skrik komma från stammen. På senare tid så har man sett en Ford pickup truck som bara står vid trädet och man kommer för nära, sen försvinner den igen. Så typ om du går nära trädet så bara uppenbarar sig den. Den kör inte dit utan den bara uppenbarar sig. Så den bara står där.
Aha.
Och sen så bara försvinner den lika mystisk igen. Man planerade att börja bygga på det här området där trädet står. Och då skulle man behöva ta bort trädet. Men man bestämde sig för att rädda trädet och låta det stå. Jag vet inte varför, men du vet när människor säger att om du gör någonting elakt mot det här så kommer dåliga saker hända dig. Så är det människor som vill göra det. Men till exempel om du disrespect trädet, om du kissar på det eller så, så kan hemska saker hända dig. Ändå så är det många som gör det. Så att där i stammen så är det ju märken kvar efter yxor och motorsågar. För att människor har försökt att typ hugga ner det och trigga igång det. Så att man har satt ett stängsel runt trädet. Det är liksom inte ett avspärrat område,
nej,
utan de har kedjat fast stängsel runt stammen för att inte man ska hoppa över ett stängsel och sen så komma åt trädet.
Ja.
Och sen har de satt upp en skylt att man får vara där till 30 minuter efter solen har gått ner. Och är man där efter så ställs man inför rätta.
Mm-hmm.
Så det är serious business.
Jag ska prata om fyrvaktarna som försvann. Året är 1900 och skeppet Hesperus sätter segel mot Eline Moore, en av 7 öar. Denna ögrupp kallas för The Seven Hunters, eller Flannanöarna, i nordvästra Skottland. Kapten James Harvey har fått i uppdrag att lämna av en fyrvaktare. På grund av dåligt väder så försenas resan något, och när Harvey och hans besättning väl kommer fram inser de att något är fel. Ingen av de vanligaste förberedelserna vid, jag vet inte vad det heter när ett skepp landar. Nej men
vad är spacecraft?
Vid landningsbryggen, eller vad det heter, vid ankomst. Alltså förberedelserna vid ankomst.
Seglar in mot hamnen.
Vad heter det när du parkerar?
Förlisa? Nej.
Nej, gud.
Nej, det är inte
när du förliser, du går... Är du dör typ. Nej, men båten...
Jag går på grund.
Ja, eller, typ förliser. Aha. Alltså båten går sönder.
Eller ankra? Något.
Ja! Ja! Jag vet inte vad det heter. Men, alltså, eller så här, jag kan, jag är inte... Boat 101 är inte min...
Vi är inte segla på den.
I don't speak boat. Men inget av de vanliga förberedelserna som att bryggan... hade gjorts i ordning och sådär vid ankomst. Inget var förberett.
Mm.
Och bevakarna för fyren skulle ha varit på ön. Men de var försvunna. Så de som vakta fyren.
Hur många var de?
De var 3 stycken.
Mm.
Eline Moore hade sina egna särdrag. Den här ön var liksom lite speciell.
Mm.
För exempel så öns enda invånare, det var får.
Oh.
Mm.
Peaceful.
Ja. Herdar på de andra närliggande öarna kallade Eline Moore för det nya landet. Man trodde också att det fanns något paranormalt över ön.
Mm.
Ön hade också länge framkallat en fruktan hos besökare. Så att när du, alltså som jag förstod det som, så när man liksom, så fort du går av en båt eller hur du nu tar dig dit, med en gång så kunde du känna en viss fruktan att här måste jag nog vara trevlig eller ja, liknande.
Mm-hmm. För att respektera.
Mm.
Mm. Kanske var Devil's Tree där också.
Ja, vi vet. Huvudattraktionen som man besökte var ett kapell som var byggt på 700-talet av Saint Flannan. Även de människor som aldrig bad flyttades dit för att tillbedja medan de var på Eline Moore. Många vidskepelser och ritualer som att gå kring kyrkans ruiner på knä. De som också besökte Eline Moore, den här ön, kunde känna av den speciella auran som ön gav. För den gick inte att liksom ignorera. För att den fanns där liksom hela tiden. Harvey och hans besättning hittade några förvirrande ledtrådar vid fyren. Djurhållaren Joseph Moore var den första som åkte dit och undersökte platsen. Och han rapporterar då en känsla av rädsla som sköljer över honom då han steg upp för de branta klipporna mot fyren. Inne i fyren fann man köksbordet dukat med mat. Klockan hade stannat och det fanns en stol som var vält vid bordet. 2 av 3 rockar som tillhörde Thomas Marshall, James Ducat och Donald MacArthur var borta. Mm. Nej, det ska vara 1 av 3 rockar, förlåt. Samt att porten in till fyren var ordentligt stängd och tillbommad. Dessa ledtrådar ledde bara utredaren Joseph Moore. Han var djurhållare men han var typ utredare också.
Han var
Han
var djurhållare och utredare.
Ja, alltså han hade
Gud, vilken miss.
Han hade får på ön.
Och han extra knäckte som utredare.
Ja, exakt. Eller det blev väl att de kallade han utredare för att han var den, alltså han var den som var där.
Och han hade läst Sherlock Holmes. Yes.
Han tänkte, wow, jag kan lägga detta till mitt CV. Dessa ledtrådar ledde bara då Moore till fler frågor om vad som kunde ha hänt. Varför skulle en av tre lämnat fyren utan sin rock? Och varför skulle alla tre bara försvunnit?
Mm.
För att lämna fyren på den tiden, det var som alltså typ så här som kaptener. Om skeppet sjunker så ska kaptenen gå med båten.
Mm-hmm.
Du vet, den regeln.
Ja.
Fyrvaktarna får inte lämna fyren. För att det är jätteviktigt ju. Att den,
ja, de måste
att
lysa
den lyser och, ja, och är igång.
Så inte båtar förliser.
Exakt. Där sa du det. Minst en hade behövt vara kvar hela tiden. Så något väldigt ovanligt måste ha lurat ut dem. När Moore återvänder med rapporten så söker Harvey och hans besättning efter liv på ön. Men de hittar ju inte annat än får. Harvey skriver följande i ett telegram till någon station på någon av de andra öarna där det är mer folk. Han skriver då: en fruktansvärd olycka har inträffat vid Flannens. De tre fyrvakterna, Ducat, Marshall och MacArthur, har försvunnit från ön. Vid vår ankomst i eftermiddags kunde vi inte se några tecken på liv. Vi avfyrade raketer men fick inga svar tillbaka. Vi gick upp till fyren där fyrvakterna skulle ha funnits, men de fanns såklart inte där. Klockorna hade stannat och tiden visar att olyckan ska ha skett för cirka en vecka sedan. De stackarna, de måste ha blåst av klipporna eller drunknat där de skulle fästa en kran eller liknande. På kvällen kunde vi inte längre vänta med att berätta om deras öde. Jag har lämnat Moore, McDonald och Boymaster samt två andra sjömän på ön för att hålla ljuset tänt tills andra bestämmelser görs. Kommer inte tillbaka till Oban förrän jag har hört något från er. Jag kommer stanna kvar på telegrafkontoret ikväll. Vidare utredning av händelsen ledde inte någonstans. Dock väckte loggbokens anteckningar nya detaljer. Den 12 december hade ett inlägg skrivits av Marshall där han skriver om hårda vindar, så pass hårda att han inte har sett något liknande på de senaste 20 åren. Alla fyrvakterna hade blivit rädda och en av dem hade gråtit. Vilket var konstigt beteende för tuffa, erfarna sjömän. Dagen därpå rapporterar Marshall om flera stormdetaljer. Han skriver också att de alla tre hade bett till Gud. Detta ansågs också konstigt. Konstigt var också att det fanns inga väderrapporter angående stormar i området runt den 12-14 december. Allting borde ha varit lugnt vädermässigt fram till den 17 december. För då ska det tydligen ha dragit in en storm.
Mm-hmm.
Den sista rapporten som var från den 15 december avslutades med: stormen slutade, havslugn, Gud är överallt. Spekulationen kring denna händelse är givetvis många. Var det något övernaturligt? Var det havsvarelser? Ett galet mord? En statlig operation? Eller utländska spioner? Eller kanske aliens? Robert Muirhead, chef för Northern Lights Commissioners, skrev i sin officiella rapport: jag anser att den mest sannolika förklaringen till männens försvinnande är att de alla måste gått ner på eftermiddagen på lördagen den 15 december till närheten av den västra landningsbryggan för att säkra lådan med förtöjningslina. Varpå det måste ha kommit en högre våg än väntat och dragit med alla tre ner i djupet med en oändlig kraft. Även om detta skulle kunna vara möjligt så lämnar ändå händelsen mycket tvivel efter sig. För att man vet fortfarande, alltså än idag vet man inte vad som har hänt de här tre stackars männen. Det fanns inte några kroppar. Allting tyder på lugna väderförhållanden. Kunskapen hos fyrvakterna, den var väldigt stor.
De har jobbat med det länge.
Ja, men eller hur? Mm. De var erfarna. Under åren som följde hävdar djurhållare som hade får på ön att de hörde röster som då skrek ut namnen på Thomas Marshall, James Ducat och Donald MacArthur. Och detta ska man också kunna höra än idag.
Men de bodde inte på ön?
De bodde i fyren.
Alltså alltid?
Under vissa säsonger, antar jag.
Mm-hmm. Jag ska prata om Emily Sash.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Emily Sash föddes i Dijon, Frankrike, 1813. Och ända sedan hon var liten så sågs hon alltid ute med sin tvillingsyster. Det gick inte att se någon skillnad på de två. De som såg de två tyckte att de interagerade konstigt. Mm-hmm. Det verkar inte som de hade någon kontakt med varandra. Så de pratade inte med varandra eller lekte. Men de hade ändå samma rörelse.
Mm. Usch, nästan som det mina, The Silent Twins.
Då kanske ni tänker nu, varför nämner jag inte Emilys tvillingssysters namn? Det är för att hon hade ingen tvillingssyster. Hon hade aldrig haft en tvillingssyster. Titta, hon är chockad.
Och vem var den då?
Kopian av Emily var en doppelganger. Och egentligen så är en doppelganger någon som ser exakt likadan ut som en, fast inte är relaterad till en.
Just det.
Mm. Så inte typ en syster eller tvilling eller något sånt, utan någon som är en helt annan familj.
Mm.
Egentligen brukar det ju vara levande människor som är din doppelganger, eller människor överhuvudtaget. Men så var det inte i detta fallet. Man tror att Emilys doppelganger har varit en astralprojektion.
Mm.
För att Emily kunde aldrig se den här doppelgängen själv. Alla andra kunde, men inte hon. När hon var liten så ägde hennes föräldrar bageri. I och med att människor kunde se henne och hennes doppelgänger, så blev de ju lite rädda att om de får reda på att hon inte har en tvillingssyster, för alla trodde att det var hennes tvillingssyster, då kommer de kanske förlora business till sitt bageri. Så att de, istället för att sätta henne i skolan, så anlitade de en lärare som bodde i någon stad bort, som kom in och undervisade henne. För inte det skulle snacka runt i stan, antar jag. Därför tog de från en annan stad. Och väldigt tidigt så bestämde sig Emily att hon ville bli lärare. Och hon började sin karriär som 16-åring. Hur duktig hon än var som lärare, och hon var en duktig lärare, alltså hennes arbetsgivare hade aldrig någonting de kunde klaga på. Hon skötte sitt jobb exemplariskt. Men ändå skulle hon inte behålla något lärarjobb. Och hon fick flytta runt en hel del. Anledningen till att hon fick sparken var för att hennes elever ofta blev rädda när de såg hennes doppelganger i klassrummet. Alltså det stod liksom två exakt likadana framför dem. Och då berättade de det här till rektorn. Och då var de ju tvungna att avskeda henne. Och alltid när de kallade in Emily så var hon alltid lika chockad. För att hon förstod inte vad människor pratade om. För att hon såg ju inte sin doppelganger. Så hon förstod inte vad människor säger. Att ja, men där stod Emily och en som ser exakt likadan ut som Emily. Och den mimikade alla hennes rörelser och alla hennes gester. Fast för henne så har hon bara stått där själv.
Så konstigt.
Mm. När Emily var 32 år så började hon jobba på en flickskola, och det här var hennes 19:e jobb.
Oh.
Det blev ofta förvirringar i skolan när elever, när de pratade med varandra, så kunde de säga åh, jag stötte på mademoiselle Zagé i trappan precis, och hon sa det och det. Så kanske en annan sa, men hon var precis i biblioteket, jag pratade med henne där. Hur kan hon precis varit i trappan då? Men så tänkte de att, ja, men kanske att, du vet, timelinen kanske är lite fel. Hon kanske har gått direkt dit och så träffat på. Och,
ja.
Men så en dag har hon en sylektion med en klass på 42 elever. Alla flickor från en flickskola.
Jo,
och hon ger dem en syuppgift. Och under tiden de håller på med den här uppgiften så går Emily ut i trädgården och plockar blommor. När eleverna tittar upp så sitter Emily vid katedern och tittar ut mot trädgården. Det är inte så konstigt. Men sen så tittar en av tjejerna också ut i trädgården, så ser hon att Emily är där ute och plockar blommor.
Mm-hmm.
Men hon sitter vid katedern också. Och många av flickorna blir rädda, så de lämnar klassrummet. Men det är två flickor som går fram till Emily vid katedern för att röra vid henne. Och när de rör vid Emily vid katedern så deras hand går igenom. Alltså det är ingen fast kropp.
Nej.
Och de sa att det är en känsla av att röra vid spindelnät. Det kändes tomt. Rektorn kallar ju henne till sitt kontor.
Mm.
Då efter händelsen. Och så frågar, men rektorn frågar Emily, var du i trädgården hela tiden? För de försöker pussla ihop det.
Ja.
Och hon säger att hon var i trädgården hela tiden. Men vid ett tillfälle så tänkte hon på att hon önskade att hon var inomhus och höll sylektionen. Så att hon har astral project sig själv. Så att hon kunde vara närvarande vid sylektionen också. Många av flickorna hade berättat för sina föräldrar om händelsen. Och föräldrarna hotade med att skriva ut sina döttrar från skolan om inte Emily fick sparken. Så tyvärr fick Emily sparken. Och sen dess så vet man inte vad som hände med henne. För att spåren försvinner sen helt. Så man vet inte var hon tog vägen. Alltså det här är ju så lite som Bassanovasen.
Ja, ja, ja. Mm.
De hade kollat upp. Och det var en Sagé-familj i Dijon. Där en flicka hade fötts 1913. Men hon hette typ Octavia. Alltså hon hette någonting annat.
Ja, okay.
Men hon var född utanför äktenskapet. Så att det var vanligt att när de blev äldre att de bytade namn. För att tvätta bort stämpeln att de var oäktingar.
Aha, ja. Okej, okay, du menar så.
Ja. Men det har skrivits om detta i en bok från 1865. Och det är den enda källan till den här storyn om Emily Sagé.
Mm-hmm.
Så att det kan vara att han har bara ljugit och sen sagt att det är så.
Ja, exakt.
Mm.
Det kan vara vad som helst.
Ja. Men spännande ändå.
Absolut, det var jättespännande.
Ja.
Det är lite mindfuckad.
Eller hur?
En lördag morgon.
Det äckliga är att hon kan inte själv se den. Hon kan inte styra det.
Så sjukt.
Mm. Ja. Men alla andra kan.
Huh.
Fast jag tänker så här, det borde ju nästan vara en välkänd sån här historia i Dijon om det har hänt.
Mm. Jo.
Att det är typ så här bodde Emily Sagé.
Ja, exakt.
Och så här ett museum och så där tänker man ju om det har hänt.
Ja.
Vi har gjort våra fall, våra halloweeniga fall.
Mm.
Och vi hade lite filmtips.
Ja.
Om ni sitter Halloween-helgen och tänker att vi ser en skräckfilm som passar just denna högtiden. Och ni kommer inte på någon bra.
Then we will hook you up.
Ja, och då löser vi era problem.
Det gör vi.
Ska du börja med din lista?
Ja. Japp. Jag har Trick or Treat från 2007. Det är 4 Halloween-historier som binds ihop med en röd tråd. Det som knyter samman de 4 berättelserna är närvaron av Sam, en mystisk liten figur, iklädd en smutsig orange pyjamas och en säck för huvudet. Han är med i alla berättelserna som en påminnelse för de som bryter mot Halloween-traditionerna. Mitt andra filmtips är Insidious från 2010.
Mm-hmm.
Och den kan man ju nästan knyta lite an till din berättelse. Om Emily Sagé. För att den handlar ju om Josh och Renee som har precis flyttat in till ett stort hus, i ett stort hus tillsammans med sina 3 barn. När en av sönerna är med om en olycka på vinden och hamnar i koma. När han några månader senare kommer hem för att vårdas av familjen inträffar en rad oförklarliga skrämmande händelser. Josh och Renee börjar misstänka att huset är hemsökt men sanningen överträffar deras vildaste mardrömmar. Mitt tredje filmtips, Innkeepers från 2010. Det handlar om Claire och Luke som jobbar på ett gammalt hotell som ska stänga. Luke har en hemsida om hemsökta platser och han och Claire vill gärna försöka spela in ljud och hitta bevis om spöket som påstås hemsöka hotellet som de jobbar på.
Mm-hmm.
Ett medium checkar in på hotellet och Claire ber henne att se om det verkligen finns ett spöke i källaren. Mediet säger att det finns 3 stycken. Men vad är det de vill? Vad alla vill? Leva. Mitt fjärde filmtips är en av mina favoriter. All time. Att se när det är Halloween. Sleepy Hollow. Från 99.
Mm-hmm.
I en stad under sent 1700-tal blir invånarna mördade en efter en. Alla får sina huvuden avhuggna av en okänd mördare. Invånarna tror
att ett spöke, en huvudlös ryttare, bär skulden. Men konstapel Ichabod Crane, som spelas av Johnny Depp, har skickats till platsen från New York och tänker lösa gåtan vetenskapligt och möta den huvudlösa ryttaren öga mot öga. Och det sista filmtipset jag har är en svensk film faktiskt, som heter Besökarna från 1988. Så den är rätt gammal, men den ger mig samma känsla som Sleepy Hollow, att det är en mysrysare, kan man säga så.
Ja, det tycker jag. Mysrys är bra.
Ja, alltså sen är den obehaglig, absolut. Ja. Familjen Eriksson har köpt ett hus och bil ute på landet. Pappa Frank jobbar som försäljare av reklam, medan hans hustru Sara jobbar som journalist. Och när de väl har flyttat in i huset börjar märkliga saker att hända. Någon slags varelse som kan visa sig i osynlig och synlig skepnad döljer sig i huset. Någonting som inte vill lämna huset. Frank kontaktar en forskare för att ta reda på vad som döljer sig i huset. Men varelsen blir irriterad och undersökningen går inte som tänkt.
Okej, min lista. Mm. Min all time favorite. Alltså den här är min favorit sedan jag var liten.
Mm.
Hocus Pocus.
Ja, men den är bra.
Jag älskar den filmen. Ja, den handlar om tre systrar som blev avrättade för att vara häxor 300 år tidigare. De blir återuppväckta av misstag.
Yeah.
Och sedan kille, han ska försöka stoppa dem från att ta över. Och de vill ju få evig ungdom och evigt liv.
Yeah.
Och det är en Disney-film.
Mm.
Så att den är komedi, alltså den är inte skräck.
Nej.
Men den är barnskräck, kan man säga. Man tyckte den var lite läskig när man var typ så 7.
Yeah.
Sen har jag Case 39. Med Renee Zellweger.
Just det, ja men den är bra ju.
Ja, från Hocus Pocus är från 1993.
Ja.
Ja. Case 39 är från 2009. Och Renee Zellwegers karaktär, hon jobbar som socialarbetare. Och så får hon höra om ett fall där det är hennes 39:e fall som ligger på hennes bord. Där en flicka som blir illa behandlad av sina föräldrar. Och hon ringer till socialarbetaren för hon får hennes nummer ifall hon blir rädd. Och då hör hon att hon är i fara. Så hon och en kollega sticker ut och då ser de att de trycker in henne i ugnen och sätter på ugnen och ska döda henne i ugnen. Så att hon tar ju sig an flickan och föräldrarna åker på mentalsjukhus ju. Men sen så visade sig att det var en orsak till varför de gjorde det.
Oj vad jag kommer ihåg det när du...
För att hon är ingen snäll flicka.
No.
Nej. Och sen The Uninvited från samma år. Den The Tales of Two Sisters, jag tror den är kinesisk. Det är det remake på den. Ja, alltså det här handlar om två systrar. De bor hos sin pappa och hans nya flickvän. Deras mamma var sjuk. Och hon här, nya flickvännen, var hennes nurse.
Mm-hmm.
Och sen hade hon ett hemligt förhållande med pappan.
Mm-hmm.
Så att systrarna har liksom hat mot henne. För att de känner att hon disrespektar hennes mamma när hon låg sjuk och döende. Är det massa som händer? Det har varit en olycka som mamman har dött. Och det var den yngsta dottern som råkade orsaka olyckan som hände. Men sen så blev det typ som mindfuck plot twist sen mot slutet. Och min nästa på listan. Barnhemmet.
Bästa filmen.
Åh, från 2007. Jag älskar den. Det är en spansk film.
Mm.
Hon som spelar huvudrollen, Belén Urueda. Hon är amazing. Jag älskar henne. Hon har bott på barnhem som liten. Och hon adopterar själv en pojke som vuxen. Får hon möjlighet att köpa det här barnhemmet som hon växte upp på. Så hon och hennes man flyttar in där. Och så händer det konstiga saker. Och det har skett mord och sånt här på det här stället. Och där är en pojke som har en säck för ansiktet. Och det är liksom en mordgåta där. Men så försvinner hennes son. Och hon letar efter han. Och hon tror först att det är han med säcken på huvudet.
Mm.
Jag gråter alltid i slutet. Alltså.
Men den är jättefin.
Alltså den är amazing. Den är amazing. Men den är inte så skrämmande.
Nej, den har ju sina små ögonblick.
Ja, fast den söker en lite. Men ja. Nästa på min lista är Dead Silence. Och det handlar om ventriloquist-dockor. Mm. Vad heter det? Buktalardockor.
Yeah, exactly.
Det handlar om sådana och en buktalare, Mary Shaw, som har varit död länge.
Mm.
Hon lever genom sina dockor fortfarande. Och hon har ganska många. En som är uppväxt i staden, han får en docka hemskickad till sig. Exakt. Som lever. Och det är att hans farfar har häckold henne när hon på en av hennes shower har sagt någonting, så hon hämnas på alla de här barnen som snackar skit.
Yeah,
för att hennes dock och hennes barn så är det någon som säger något annorlunda så blir hon arg. Sist men inte minst i detta specialavsnitt av Mord och Mysteriepodden så gör vi något lite annorlunda. Och vi har en gäst med oss.
Alltså.
För första gången. Mitt ex Peter.
Hejsan, hejsan.
Och du är här för att du har en scary story.
Scary, scary.
Och jag vill inte återberätta den, så det är mycket bättre du gör det.
Jag var hemma hos mitt, när jag bodde hos mitt ex, så hade barnen...
Inte jag då.
Så hade barnen en massa leksaker, men jag gick hem skåpet. Så när jag gick hem så såg jag en gammal docka som de hade, som hade batterier i. Så jag la min hand på den och tryckte på magen. Och den hördes det, I love you. Så jag tänkte, vet du vad? Fuck it, jag tar ut den. Tog den till barnen och de lekte med den och sånt. Och sen den sa I love you, den sa något annat också. Jag kommer inte ihåg vad det var. I alla fall, sen skulle natta barnen och de gick och la sig. Och alla leksakerna var på golvet och sånt, så jag tog dem. När jag tog upp den dockan och la den på plats, tyckte jag den sa någonting som inte den kunde säga, som jag inte hört den säga.
Vad sa den?
Alltså just då jag visste inte vad det var. Det var samma som jag tänkte, what the fuck, jag blev chockad. Men när jag tänkte efter, den, jag tror den sa, I'll kill you. Hon jag var med då gick och, alltså vi båda två gick och la oss, fast hon somnade före. Och jag låg ner och tänkte som jag alltid gör. Och så tyckte jag hörde fotsteg. Så trodde jag att en av barnen var uppe. Och jag gick upp och tittade. Så jag skulle lägga henne igen. Och då såg jag att dockan låg på golvet där var jag tog den ifrån. Och la den på plats.
Fast den var inte där sist du såg den.
Nej, jag la den på plats i lådan. Alltså i barnens rum, lådan.
Så men den var inte i lådan nu?
Nej, den var på vardagsrumsgolvet. Mm-hmm. För jag hörde någonting gå i vardagsrummet. Och när jag gick dit och tittade så var den där på golvet. Och jag tänkte, what the fuck? Så jag tog upp den. Jag tänkte, jag vet vad, jag slängde in den i skåpet. Så jag slängde in den i skåpet där jag hittade den. Från första början. Och gick in och la mig igen. Och då hörde jag den säga, I love you. Jag tänkte, du skojar. Jag tänkte, fuck, den ska bli livet av mig. Så jag gick in i skåpet. Vände den om. I ryggen hade den en sån där kloss. Man tog ut batterier. Så den hade för sån. Och sen jag tog ut den. Knäckte upp den. Tog ut batterierna. Kastade. Och tänkte, vet du vad? Där. Nu. Du är i skåpet. Jag gick in. I rummet igen. Och exakt när jag skulle somna. Hörde jag fotsteg. Såna små, små. Jag tänkte, vad fan är det? Inte igen. Sen jag gick upp. Skulle kolla om den var i skåpet. Den var inte i skåpet. Gick in och la mig igen och sa till hon jag var med då. Det är någonting konstigt som händer. Hon bara, sluta löra dig, gå och lägg dig. Jag sa, nej, jag kan inte gå och lägga mig. Det är någonting som händer. Jag vet vad det är. Det känns konstigt. Så sa hon, så var med, gå och lägg dig. Jag vände mig om. Så jag var riktad mot rutan. Jag hörde någonting krasas under sängen. Så hörde jag så. Sen. Så små, små, snabba sound som någonting.
Tittar du inte under sängen då?
Jag hade livet. Jag hade fucking livet, gjorde det. Jag hade dött. Jag la täckt över huvudet. Tydligen fick den inte min attention. Så den gjorde någonting helt annat. Så jag hörde någonting. Jag krasades ut från sängen igen. Och sen hördes det som om någonting touchade väggen, skåp. Väggen, skåp. Väggen. Och sen hördes det någon sån. Och sen skåpet var skithögt upp. Så jag fick hoppa och sen dra upp mig. Och jag kollade uppe. Och vad var dockan? Uppe på skåpet.
Hörde du att skåpet öppnades någon gång?
Nej. Jag gick och la mig, lät den vara uppe och jag kanske var där i 10 minuter i sängen. Jag hoppade upp, tog dockan in i skåpet igen, låste dörren till skåpet och gick in och la mig. Jag hörde en massa ljud komma från skåpet som någonting pratade där inne. Vi vaknade upp nästa morgon och hon skulle resa till sitt hemland. Och jag tänkte, jag kommer aldrig vara med den dockan själv i lägenheten. Så jag öppnade balkongdörren och kastade ut den. Jag gick och tränade. Och när jag kom hem, alltså då jag var helt själv. Så tyckte jag såg någonting i vardagsrummet. Sån, typ springa förbi, in i köket. Och jag började säga, är du hemma? Alltså då till mitt ex, för jag trodde mitt ex var där. Så, nej. Det var ingen där, för ingen svarade tillbaks.
Du sa nej, sa hon.
Det hade varit roligare då, hon sa nej. Jag tänkte, okej, jag måste se till syne. Jag gick och satte mig i datorn i vardagsrummet. Skulle gå och hämta dricka. Någonting att dricka in i köket. Jag går in i köket. Någon sitter där på stolen i mat, vet, vid matbordet. Så kan du livet av min själ stack. Jag stod där i en chock, tittade. Och personen bara satt där vid bordet. Och jag kommer inte ihåg så mycket vad som hände efter det. I alla fall, jag fick mig.
Svimmade du då?
Jag vet inte. Alltså, jag såg det.
Men var det dockan?
Jag kommer till det. Jag vet om att de har en connection. Sen när jag fick mitt sorts medvetande tillbaks, då var jag fortfarande i köket. I alla fall, men det kändes som att tiden hade gått snabbt. Och att det var längre fram på dagen, för att det var inte lika ljust ute som det var då. Och jag frågade henne, finns det någon som har vitt hår, rätt så kort, och har en levfläck på kinden? Känner du någon som ser ut så? Min farmor hade en prick på kinden. Okej, har du bild? Och så ska jag finnas i fotoalbumet. Så gick jag igenom den. Bam! Där var hon som satt på bordet. Dead.
Hur kopplar du ihop det med dockan?
Hon har rört dockan och skrämt livet ur mig. För att jag skulle sticka därifrån. Så hon kan vara med sin familj. Eller så kanske hon godkänner mig för att jag skulle vara där. Jag vet, fan. Och hon använde dockan och rörde dockan. Jag har inte tänkt igenom det. Hon använde dockan, rörde den, skrämde skiten ur mig. För hon visade det till någon annan. För att när jag försökte få henne att säga det och det. Hon ville inte ens vakna. För egentligen, hon hade vaknat. Men hon ville inte vakna. Hon bara sa, sluta löja dig, gå och lägg dig. Och sen efteråt skyllde hon på att jag som drar dit spöken. Det är inte jag som drar dit spöken. Jag sa till henne, det där var hon. Så visade jag bilden på henne när hon kom hem från sitt hemland.
Men då tackar vi för din story. Så slapp jag skriva ner den och sitta och återberätta. Vi hoppas ni tyckte om det här Halloween-avsnittet. Mm. Och att ni får en trevlig Halloween.
Ja.
Och att ni håller er inne.
Mm.
Det är ändå som här perfekt högtid. Man kan vara hemma, tända ljus. Man har massa snacks och gott att dricka.
Mm.
Och titta på film.
Mm. Någon av våra filmer från den här långa listan.
Som... Eller lyssna på en podd som det här avsnittet.
Ja.
Ja. Man behöver inte gå ut och riskera att man blir smittad av någonting.
Nej.
Nästa vanliga avsnitt hade vi Urban Legends, Latinamerika.
Ja, just det.
Ja. Så vi hoppas att ni joinar oss då.
Mm.
Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra.
Mm.
Och sen hörs vi igen.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play.
Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com.
Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.